Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkomna till den allsvenska podden. Det är onsdag. Vi har suttit där på onsdagar förut eller torsdagar och konstaterat att Malmö FF har förlorat i Champions League, men det känns inte som vi gör det med samma liksom dysterhet och bara liksom ja, det är ju skillnad på de absolut största och de högsta i allsvenskan. Utan det var en ganska bra match. Nu bara kastar jag in oss direkt här i alltihopa. Här Makoto Asare heter jag, Hugo Månsson, Josip Ladan med mig i sedvanlig ordning. Men vi börjar där.
Nej, måste vi ens diskutera den matchen? Det här är allsvenska podden och det är liksom, vad är det, fjärde, femte raka förlusten nu. Det är tröttsamt att diskutera Malmö mot superlag liksom. Det är jättetråkigt.
För att de gör ju en bra match, eller?
Ja, då kan vi nöja oss där. En bra match.
Vad säger du, Josip?
Nej, tagen på sängen. Nej, jag tycker Malmö gör det bra i den här matchen och... Men också att det är en effekt, tror jag, av Sirius-vändningen där.
Ja,
och det kommer vi till sen.
Ja, vi kan väl ta oss direkt i den egentligen, så går vi in på det allsvenska spåret. Tack.
Då börjar vi så.
Lokal, eller vad heter det, nationalpatrioten, det kanske man ska säga, men alltså nej, allsvenska patrioten.
Det är inte alls det epitetet.
Nej, det epitetet slänger vi rakt av här nu. Allsvenska patrioten Hugo Månsson, kan man väl kalla det ändå.
Det nöjer jag med mig.
Ja, Sirius mot Malmö.
Ja, jag var på plats där.
Ja, vilken vändning.
Det får man säga. Det var faktiskt anmärkningsvärt. Det såg man inte. Eller min kollega Per Boman som satt bredvid mig sa vid ställning 2-1 Sirius i, ja nu ska vi se här, men det kanske 70:e minuten, så sa han att ja, men jag är fortfarande det här 70, eller Malmö har 70% chans att vända matchen. Jag skrattade lite lätt och sa så här, menar du är på allvar? Så, ja, men får de in 1-0 innan 80:e och då kommer de göra, eller får de in 2-2 innan 80:e minuten, då kommer de även vända till 3-2. Det var ju precis det som hände. Så jag blev ju rättad där och matchen i sig var väl ingen fram till alla mål. Fram till andra halvlek var ingen höjda match. Malmö hade problem och då skapade vi inte de där superklara målchanserna, även om de skapade ett gäng halvchanser. Men sen så satte ju allting fart när Sirius vänder matchen i andra halvlek efter Bergets straffmål i 49:e minuten. Så gör Sirius två extremt snabba mål och Malmö steppar upp efter att Erik Larsson släpar av Edi Sylisufaj av planen.
Mm. Just det, ska vi börja med den situationen? Det var lite roligt tyckte jag. Alltså Erik Larsson tyckte jag svarade ganska roligt på det här efteråt, liksom bara att ja, men det kan man få göra, bara släppa, vill bara hjälpa av honom.
Mm.
Han vet ju mycket väl att
jo, såklart han
sa att man, han sa att man vet, jag visste inte att man inte fick göra det, men det är klart att han vet att man inte kan ta en spelare och släpa.
Jo, alltså det är ju glimten i ögat svar på alltihopa, men alltså det, man blir alltid glad när ett lag är liksom så frustrerat över ett annat lags tidsfördröjande. Mm. Det slutar med att någon släpas av en plan. Det finns alltid något uppfriskande, jag tycker.
Jag gillade Daniel Bäckströms svar. När Erik Larsson började släppa honom. då rätt han ifrån och skrek mot Erik Larsson. Du är inte bårbärare! Nej, det har han ju helt rätt.
Nej, jag tyckte det där, om man tittar på situationen från andra hållet, så tycker jag nästan att det är mer anmärkningsvärt det Sylisufaj gör. Att han blir avsläpad av planen, sen går in och sätter sig igen. Och om det då renderar i varning för Erik Larsson för att han släpar av honom, så borde det också att du går tillbaka in på planen också vara i alla fall i varningszonen.
Jag köper det ändå, men ändå så här, det var ju ändå där han började någonstans. En spelare har väl ändå rätt att få så här, någon form av kort avbrott för att ta av planen. Så att det var ju där han började.
Du menar det är där förseelsen sker? Och liksom att det som händer, alltså avsläpningen och hela den grejen, det är liksom en sidogrej.
Jag köper båda.
Ja.
Jag köper Erik Larssons reaktion och jag köper Silosifys reaktion också.
Jag fattar. Jag tror att det hade inte varit en lika stor grej om det hade skett mitt ute på planen.
Nej.
För att här var det i princip vi.
Han hade behövt släpa ganska långt då.
Ja, det här var ju liksom två steg från sidlinjen framför bänkarna, så det är klart att det hjälps liksom späs på lite av dem liksom, av båda. Men ja, jag vet fasen. Vi får väl se. Vi återkommer till det. Nu fick vi ju, ja. Nu är det ju breaking news.
Ja, men faktiskt. Ja. Det här måste vi ändå ta upp.
Ja, alltså det är ju precis här nu, just nu. Ken Sema tvingas lämna återbud till VM-kvalet. Ja, vi ska ju hålla oss till allsvenskan, jag vet. Men Kerim Rabti ersätter. Ja,
oerhört oväntat.
Det var länge sedan.
Ja, det var det.
Overkligt namn faktiskt.
Jag tyckte det pickade upp lite.
Han har ju, jag glömt bort fullständigt tills jag såg en artikel förra veckan, tror jag, med att han gjorde två mål eller något sånt där.
Mm.
Jag måste faktiskt ärligt säga, vart är han nu?
Ja, jag tyckte precis.
I Mechelen.
Ja, just det. Mechelen. Med Gustav Engvall, va?
Precis.
Ja, just det.
Ja, men vad kul att det har lossnat i Belgien. Får man väl säga då?
Undantagsfall. Att det lossnar för en svensk i Belgien.
Ja,
det är också en av de så här mest trötta spaningarna som finns. Det är tufft för svenskar att åka till Belgien. Den har dragits några gånger.
Ja.
Men faktiskt, det måste jag säga, och det får man ursäkta ens okunskap, men 7 mål på 35 matcher. Enligt Wikipedia, som inte alltid är helt uppdaterade heller.
Nej. Det är inga skämssiffror, är det inte. Det är inte heller några som får mig att blåsa av stolen.
Det är inte mycket som får Monson att göra.
Nej, han har med 27 matcher i Birmingham ändå. Det var mer än vad jag trodde att han gjorde också. Men kul för Kerim Rabti att dyka upp i rampljuset igen och uppenbarligen bevisa att den svenska landslagsledningen har sina hökögon ute ganska många platser. Kanske inte vi vanliga tittar, så att säga.
Ja, men vi kommer komma tillbaka till just landslagsledningens ögon och vad det är de tittar efter när de har det, när den presskonferensen igår kommer med Jan Andersson, om man tittar på de mittbackarna som citat var nära att komma med den här gången, och det var inga namn som satte skräck i något motstånd direkt.
Det kommer vi ta upp.
Det kommer vi till, ja.
Jag är inte helt klar med Silisufaj.
Nej.
Jag känner ändå att, alltså, jag håller med att han, det är ju precis som jag tycker att det är uppfriskande att Erik Larsson drar av honom, tycker jag det är ett uppfriskande att Silisufaj svarar med att gå tillbaka in på plan och sätta sig. Man vill ju ha de här situationerna, för de är ju fruktansvärt roliga.
Jag tycker båda har rätt också.
Ja.
Ja, så, men där du menar att båda har rätt, så är det så att du menar att i och med att det har skett en förseelse, att du har då en rätt som spelare att få fördröja spelet när du
inte
ligger
ner. Inte fördröja, men om du är skadad så har du ju rätt att invänta behandling. Det var väl det han gjorde.
Ja, var, han blev, ut, han blev kvar och sen så kom han tillbaka.
Han ligger på gräset.
Men han får ju sin behandling utanför, så du menar att han har rätt att, nej, men det ska också ta tid i matchen.
Ja, jag förstår Siri i hans tankeperspektiv, absolut. Men det är ju minst lika fel som det Erik Larsson gör. Båda gör ju fel, men båda gör också rätt.
Och då är det ju också så här, hur ska du sanktionera de här grejerna? Antingen släpp båda, ge inte varning till någonting, eller ge varning till båda. Nu blir det något konstigt mellanläge här, liksom att du går fram och varna den som släpar av. Ja, visst, vi kommer till andra märkliga, eller vad heter det, smått kontroversiella varningar sen efteråt, när du ska få berätta vidare här. Nu är det ju när...
Nej, det var ju klart det här. Det var väl bara en anmärkningsvärd vändning av som ger dem en oerhörd boost för självförtroendet, om inte annat. Och Colak, som varit ifrågasatt, inte minst av undertecknad här, kommer ju in och avgör matchen med två mål i slutskedet, precis det han ska göra. Så väldigt bra.
Ja, vi kommer väl till nästa då intressanta kort.
Ja.
Där Antonio Colak, efter att ha gjort det här förlösande 3-2-målet, springer rakt ut i borta sektionen. Fina borta läktaren på Studenternas
mycket,
arena vi har hyllat tidigare och kommer hylla igen.
Ja.
Ja, där han springer ut dit och för kramkalas med fansen.
Som sig bör.
Jag tycker också som sig bör att springa ut dit. Och liksom, det hör till. Det är ett oförglömligt minne för Antonio Colak. Det är ett oförglömligt minne för supporterna som är honom närmast där. Och det finns någon sorts liksom gemensam eufori. Och jag tycker det finns något vackert i det. Sen att det gula kortet kommer upp på det. Det är ju korrekt. Utifrån hur reglerna är skrivna. Sen kan man diskutera, ska reglerna vara så? Men där blir jag också väldigt kluven, för även om jag uppskattar den här typen av firanden, och oftast så tar ju en spelare kortet för det liksom. Det är okej, men i det här fallet blir det uppmärksammat för att Colak då blir avstängd i nästa match, som såklart är viktig för MFF som slåss om titeln. Men om du då skulle säga, men det här är okej, vi kan inte liksom kortbelasta den här typen av förseelse, så sätter du ett ganska farligt prejudikat.
På ett sätt, ja. Också. Alltså, det, då blir det ju en diskussion. Nu, jag vet att Hugo hatar domaren i sats, och det är inte det vi ska prata om idag, utan vi pratar om regeln, hur den är formulerad. Det här grejen, alltså, skitsamma det som när Bojan Pancic visar kort, eller om det var Glenn Nyberg eller vem annan som helst. Alltså, det spelar mindre roll. Grejen är att vi, här är ju, blir en diskussion. Hur regeln är formulerad i nuläget, vad en eventuell förändring kan påverka. Precis som du säger, Makoto, alltså, om du sätter det här prejudikatet att det blir på något sätt okej att göra så, kommer det bli liksom, om vi sätter det i en annan kontext, ska vi tillåta det i den 15:e minuten vid ställning 1-0, att du blir jätteglad och hoppar över, eller ska vi bara dra det till att om det sker på övertid, det blir också konstigt.
Handlar inte hela regeln om att man inte får springa ut över reklamskyltarna och hoppa?
Det är någonstans där det brukar vara.
Det är väl det där områdets gräns, va?
Precis, och där var det ju också, då Colak tog upp det själv som exempel, att han gör straffmål mot Östersund, gör samma sak, springer ut i nätet och kramas och slipper varning i det läget.
Ja, och det är ju här det intressanta, för det är väl det som också förklarades efteråt, att regeln som då alltså föranleder det här kortet är också att du ska på något sätt uppvigla supportrar till att vilja ta sig in på planen.
Mm, men då blir det också så här.
Och det är otroligt luddig formulering. För hur upp... Det, så, att det var väl någon tomte där bredvid som liksom ramlade över staketet i samband där också. När han liksom,
men det trycket kommer bakifrån.
Ja,
liksom så.
Och det finns, såklart det finns en fara där. Ja. Utan tvekan.
Men då blir ju inte Colak bestraffad för det han gör, utan då bestraffas ju han för att det han får publiken att göra. Och då blir det också konstigt.
Ja.
För att då är det ju inte själva hans förseelse som är bestraffningsbar, utan då är det publikens agerande. Och lycka till att lägga band på 600-700 pers som har kommit, liksom åkt 6 timmar buss och fått se 3-2 i 92. Det säger ju sig självt att det kommer ju aldrig gå liksom.
Oavsett så får man väl förhålla sig till, det är ingen ny regel som man har lagt till.
Nej, absolut.
Colak borde veta om det här. Om man inte gör det så är det hans ansvar att veta om det här sedan innan. Så att det är ju verkligen inte någonting nytt och därför helt ointressant.
Men det är som slita av sig tröjan, alltså regeln egentligen. Alltså det
ja, precis.
Bara att den här, alltså att göra en regel där man får slita av sig tröjan, det skulle egentligen inte göra någon skada för någon på något sätt. Förutom att folk skulle slita av sig tröjor hit här och var på liksom fotbollsplaner. Men att folk springer ut i publiken, det kan ge en annan effekt. Men klassiska argumentet, vem vet vad det är för människor som står där och liksom säkerhet och hela det där
för säkerhets skull,
detaljen.
Så, jag vill påpeka att jag är verkligen inte för regeln överhuvudtaget, utan regeln i sig är, tycker jag, helt onödig och skit, rent ut sagt.
Den är befängd.
Men sen så finns den ju, och då får man väl bara förhålla sig till
det. Ja, men det blir ju så. Sen är det dock, även om det finns väldigt mycket tveksamheter kring att det ska... Alltså att sån glädje och liksom en sån stund av eufori ska belönas med ett gult kort, så är det farligt om man börjar titta på det liksom territoriet bakom vad som skulle hända när det inte fanns.
Ja, men då blir det ju också liksom, ska man se över varningsregler. För idag blir det ju varnad om du sliter av dig tröjan, om du firar med dina egna supportrar eller om du hetsar motståndarsupportrar när du gör mål. Så säger att Colak hade mött Blåvitt och gjort, vad vet jag, hyschtecken mot klacken eller någonting. Det är också en varning i sig.
Ja, det är också ett gult kort.
Det är också gult kort.
Så att, då uppviglar du.
Då blir det också så här. Och det som vi alla är rörande överens om här, att vi tycker att regeln i sig är befängd. Jag har personligen inga som helst problem med att om en spelare vill käfta lite med motståndarsupportrarna och lägga händerna bakom öronen eller den typen av varningar. Jag tycker bara sånt är liksom...
Det hör till.
Lika mycket som det hör till att fira med sina supportrar när du gör 3-2 på övertid. Inga konstigheter.
Där kan man väl också se en skillnad mellan att fira med sina egna supportrar än att provocera mot sådana lager. Det är ju mer berättigat med ett gult kort om man firar med...
Om man pekar
finger mot sådana
kort. Ja, om vi ska hårdra det så, absolut, absolut. Jag menar bara att liksom, det kommer behövas en regel eller en diskussion kring den här regeln framöver, men också i den andra aspekten av det här med gula korten. Alltså tajmingen på dem. Så vi pratade om det alltså inte i den här sändningen, men mellan varandra, Hugo. När vi pratade om, vad heter det, om vi ska ha det här med att 3 eller 4 varningar blir avstängning eller 3 varningar blir avstängning, och sen så kan du ha 2 tagna inom de första 10 matcherna och sen så drar du på dig 1 som Colak nu omgång 27 eller omgång 26 och sen så blir du avstängd liksom.
Här är jag nog emot vad den diskussionen går, den här om att man borde nollställa vid sommaruppehållet och allt vad det heter. Vi har en enkel regel.
Ja, jag håller med.
3 varningar ger en avstängning. Då spelar det väl ingen roll när du har tagit dem. Du har samlat ihop dina kort.
Ja, och det är så tydlig agenda också, för att det är alltid samma tränare alltså inte samma i person, utan det kommer alltid från de tränarna som säger det här och spelarna när de själva är under luppen av det här skeendet, att ah, nej, men jag har ju bara tagit på mig två i omgång 9 och 15 och nu är det omgång 27 och jag är avstängd. Ja, men det är liksom inte heller
någonting. Det är det som är reglerna.
Det är reglerna, det har varit så hela tiden. Alltså det är bara att anpassa er, förhåller till det.
Faktiskt. Sen däremot så kan man ju ha i åtanke då att om du tycker något av dessa gula kort mot förmodan är felaktigt, ja, då får man väl lämna en överklagan på det här kortet. Som man
har, och det här har faktiskt SEF öppnat för. Jag tror det är till och med Svante Samuelsson som har gått ut och sagt att det här varningssystemet ska ses över till säsongen 2022. Att det då blir en eventuell nollställning.
Precis.
Eller kontra, alltså som du säger, att säga att du blir varnad två gånger på 7 matcher och sen så tar du inte en enda varning på 15. Och sen så kan det liksom så här, okej, du fick en där, skitsamma, vi går vidare.
Det är en sån här LAS-period.
Ja, något sånt. Liksom.
Något nu har det gått så lång tid utan kort att vi nollställer ditt kort.
Undersunt inom allsvenska så är det väl i stort sett alla lag och tränare som vill ha en förändring med.
Precis.
Ja, men det är för att de hamnar i sitsar där de måste klara sig utan Antonio Colak och Anela Hodzic.
Djurgården är ju minst i samma läge nu. De, hade både, de har väl både Mange och Hjalmar Ekdal i avstäng nu, men de hade flera spelare på två gula kort.
Då ska man ta avstängningar på riktigt istället, som Elfsborg gjorde mot Norrköping. då är det ingen diskussion.
Nej.
Och med det så springer vi väl över till den, för det var ju MFF då som gör ett ryck i toppen av tabellen i och med den här segern. Elfsborg låg på samma poäng inför helgens omgång, men åkte på en plump i protokollet borta mot Norrköping. Och här blir det ju, vi kommer in på de här korten jag syftar på naturligtvis också och hela den diskussionen. Men till att börja med, rent fotbollsmässigt, Elfsborg gör en väldigt, väldigt bra match.
Även med en man mindre sen.
De gör en otroligt bra match, och jag undrar fortfarande om inte Leo Väisänen hade fått bryta med liksom huvudskada. Och de kastar in då Gustav Lagerbielke. Inget ont om Gustav Lagerbielke.
Det är ju inte en av allsvenskans bästa mittbackar ännu.
Nej, inte än. Alltså det är ju en spelare med jättemycket potential, men det är inte en spelare som liksom... Precis. Det blir också, så fort du byter en mittback i ett sånt skede, så blir det ju en osäkerhet som sprider
sig. Leo Väisänen var ju faktiskt helt suverän nu.
Helt fantastisk.
Han var helt dominant. Han klev upp och bröt bollar och drog framåt på egen med en man
såg
mindre.
Såg ni klacken?
Såg du när han byter? Norrköping kör handbollsanfall runt Elfsborgs straffområde. Långt anfall, rullar runt. Leo läser en passning, kliver fram, bara snor åt sig bollen i en schysst duell och bara älgar fram i typ så här 40 meter vägg, spelar och kommer fri, men passningen är lite svag så att han kommer lite väl ut mot höger kanten. Så att det blev ju inte ett friläge och det blev ingen jättestor målchans av det, men bara den sekvensen tycker jag talar så mycket om.
Jag älskar mitt backar som älgar fram när de får läge. Alltså, minns ni Lucio, den gamla brasse mittbacken?
Minns Daniel Amartey i Djurgården? Han har ju en sån där riktig löpning i, jag kommer inte ihåg om det var mot Halmstad. Nej,
Blåvitt.
Göteborg. Mot
Blåvitt.
Göteborg, ja, precis.
Han går hela vägen från eget straffområde och fixar straff.
Ja, precis.
Alltså om det är någon sån här liksom fotbollssekvens som jag liksom älskar, så är det mitt backar som älgar fram in i andra.
Det är så mycket pondus, det är så mycket
kraft,
auktoritet
som bara jag ska fram. Och så här, och nu pratar jag inte om liksom Gerard Piqué som springer fram och ska spela forward när Barcelona leder med 6-0 för han vill göra mål. Det är inte den typen. Nej. Utan nu menar jag någon som liksom i vanligt läge i en tight match bara kuta fram. Men det hade de ju inte då, eftersom att Leo Väisänen fick bryta, så han gjorde ju sånt innan. Christopher McVeigh, jätteduktig mittback, har tagit jättestora kliv, men det funkar inte riktigt. Och Norrköping bibehåller sin press, de gnetar. Rickard Norling sa ju det efter matchen också, att det hade inte varit okej att inte vinna den här matchen. Med tanke på hur länge man får spela powerplay. Och sen då...
Powerplay?
Ja, det är ju powerplay.
Ja, men inte igen.
Mäktig term. Jag fattar vad du menar.
Ja, det är klart att jag fattar vad jag menar, men det begreppet ska inte få vara i den här podden.
Alltså, Elfsborg spelar inte boxplay i alla fall.
Nej.
Det är rätt underläge. Ja. Special teams.
Nej, overkligt.
Ja.
Nej, men...
Nej, men har man de fötterna som Norrköping har, och man byter väl, om inte helt fel, man byter väl in Totte Nyman.
Ja, Christopher Nyman kommer in och det ger ju direkt någon sorts effekt.
Han skapar väl två lägen på ganska kort tid.
Hans första två bolltouchar efter inhoppet var två stolpträffar.
Ja, och så har man Levi som bara pumpar in inåtskruvade inlägg från högerkanten, och till slut Ishak Abdul Razak som gör vad han vill. Han är ju Han är ju 6 och 8 och 10 i samma...
Får äntligen spela in i mittfältare igen.
Ja, det fick han mot AIK också, vet jag. Då sprang han ut och punktmarkerade Nicolas Stefanelli.
Och vår vän Carl Björk, målskytt.
Ja, han är väldigt alltså, bra. Vad har hänt med Carl Björk? Jag satt här tidigare och jag måste bara ursäkta. Jag vet inte om Carl Björk mot förmodan lyssnar på det här. Men måste jag ursäkta att jag kallar dig medioker, måste jag säga, i början av säsongen. Och liksom inte ett sägande, för att det är tvärt emot vad Carl Björk är just nu. Självklarheten när han bara bryter in från vänster och siktar, så lägger han den i bortre som man gör på det där 1-1 målet.
Tycker han påminner mycket om ung Totti Nyman också. Rivig, kraftfull och springer hela tiden.
Det trodde man inte om Carl Björk, men sen så...
Och jag gjorde det och sa det till dig inför säsongen. Du slog ner min spaning då.
Ja, det gjorde jag, men jag, som sagt, jag har sagt det förut, jag trodde Arnor Sigurdsson skulle bli en flopp också.
Jag kommer fortsätta... Overkligt svaga spaningen.
Nej, men såklart, för att sammanfatta matchen, det är klart att Adegbenro stänger det.
Ja, såklart att det, och han var ju ganska osynlig fram till dess, men plötsligt
som stora målskyttar.
Ja, och plötsligt får han ett läge och så sitter den där, och det är ju inte riktigt alltså den, ja, nu är det ju väldigt sent påkommet det här liksom, men att det var inte de egenskaperna man trodde han skulle bidra med. När han liksom bara kom till klubben, då tänkte man liksom speed på kanten, en mot en, man liksom djupledshot.
Ja, men vika in och så här bra avslutare fast som ytter, inte en klass.
Det var ju Totte Nyman skulle göra alla mål, var ju det tanken var. Sen har ju Totte Nyman haft sin säsong med skador och så vidare. Det var nog många som satte hjärtat i halsgropen där när Fredrik Holst, för att uttrycka det milt, feltajmade en tackling där på övertid.
Fick direkt flashbacks till Frans Brorsson på Jamie Hopcutt på Stadion för många år sedan. Också en sån här bara kropp liksom, råsatsning utöver sidan.
Det var liksom så här, det fanns väldigt många kort att diskutera i den här matchen, men det kortet var kanske inte något av dem. Måste också faktiskt, även om det är jättetråkigt för oss som jobbar som journalister och vill ha liksom citat och känslor efter matchen, så måste man ändå skicka en eloge till Jimmy Thelin, som trots allt liksom, som är liksom kontroverser som finns i den här matchen, med hela den här situationen med Simon Strand, med liksom och så vidare, och irritationen som finns hos Elfsborgsspelarna, som bara säger fotboll är fotboll och bara konstaterar att nej, han tänker inte lägga någon kraft på att hålla på och gnälla på domare eller något sånt där. Han är bara liksom stolt över hur de hanterade det, men att sånt händer.
Och det är smart av honom i det läget också, för att det är liksom så här, vad ska du elda på och tappa fokus på det liksom. Han pratade ju tidigare, vi hade ju den här tränarintervjun, vignetten, och då säger han hela eller återkom hela tiden till att liksom, vi har bara en plan A, vi har ingen plan B, utan det är liksom det vi har, det tror vi på. Och att liksom då i det läget börja, som du säger, lägga fokus på domarna eller på någon felaktig utvisning eller på sådana saker, det ger varken honom eller Elfsborg någonting. Det är bara liksom, ja, nu är det, var det 3-2 här, tuff match, många avstängda, nästa, det är bara fokus på det, nu släpp och åka vidare. Liksom. Det är inte mer med det.
Också var frågan, liksom, ja, nu har du Väisänen, Strand, Holst, Römer borta till nästa match. Ja, men vi har en bred trupp. Alltså bara, ja, okej, ja, ni har tappat liksom hela ert inne mitt fält. En av seriens bästa vänsterbackar, en av liksom, seriens bästa mittbackar. Ja, men det löser sig.
Det löser sig. Ja, vi får väl se om det gör det.
Det är en chans för andra spelare att kliva fram.
Ja, det är ju det, och Elfsborg har en bred mer potential, men det är ju också helt, ja, jag ska inte använda för starka ord, men det är ju inte särskilt, alla förstår ju att det är ju supertapp. Alltså bara Väisänen. Ja, plocka bort Anneli Ahmedhodzic eller Alexander Milosevic eller någon från Valfritt eller Jakob Une Larsson eller Hjalmar Ekdal från Djurgården. Det kommer ju jättestora effekter.
Alltså att Jarjo kommer tillbaka nu från avstängning, det är ju ganska viktigt på
jo,
så sätt.
Men han är ju fortfarande det är en bra mittback, men Leo Väisänen är ju i toppskiktet av...
Till saken hör också att det var Jarjo McVey som höll show mot Feyenoord hemma, så att de har spelat ihop tidigare, så det, de klarar sig nog. Men ska vi då komma till elefanten i rummet?
Ja, du, jag satt och tänkte på just
vår vän Simon Strand.
Alltså, till att börja med, det var ju väldigt tydligt också. Nu har faktiskt Simon Strand, han har ju ett rykte om sig att vara något kortbenägen, även om Jimmy Thelin inte höll med mig när jag försökte prata om det just på presskonferensen.
Fast det är han ju. Mest utvisningar 2019, mest varningar 2020.
Jimmy Thelin var tydlig med, nej, men jag tycker inte att han är så kortbenägen. Uh-huh. Ja, men förra året då? Ja, men det var förra året.
Mm. jag förstår det.
All historik försvinner.
Alltså, ja, men du fattar.
Alltså,
men
om vi pratar, det sagt, det är en topp allsvensk. Alltså, han är jättebra vänsterback. Man får ju hålla saker isär.
Exakt.
Han är jättebra fotbollsspelare. Mm. klart en av de absolut bästa vänsterbackarna.
Och vilken enorm utveckling han har haft.
Ja, ja. Men alltså, underskattad bollbehandling, snabb, bra, trots att han spelar med fel fot, med kaninöron här då. Men på vänsterkanten, vilket jag avskyr estetiskt, att se vänsterbackar med, som har högern som sin bästa fot.
Du är ju alltså liksom av princip emot inverterad.
Ja, men han gör det jättebra. Och trots att jag stör mig på det, så är han väldigt bra. Men det går ju samtidigt i samma mening att säga att ja, han tar en del dumma beslut och tar många kort och blir avstängd.
Jag förstår precis din poäng. Samtidigt så är det också med Simon Strand mot Mett, så är det liksom två helt olika planeter den här säsongen och förra säsongen. Alltså det får man ändå ha med sig i bakhuvudet. Jag vill bara också försöka nyansera den här bilden kring hela den här kamera-incidenten som faktiskt sker. Man får ju beaktande att Strand går ut och klappar om sin tränare liksom på ett avstånd som är kortare än vad vi har här mellan oss, och det ska sägas, det är kanske en halv meter. Ja, vad sa du?
En meter
max. Och det är liksom, nu försöker jag visualisera att jag är Simon Strand. Det är inte skitkonstigt att han liksom får den här kameran i liksom på sig eller mot sig, och att han instinktivt trycker undan den. Problemet här blir ju då att Strand har gjort det innan. Vi såg det mot Feyenoord. Du såg det, Makoto, framförallt du kommenterade matchen. Han går inte ens fram och tittar hur det är med den här stackars kamerakvinnan i den situationen. Han tittar inte på kameramannen här heller. Han hjälper inte sig själv. Men jag försöker återigen poängtera att det var inte heller så dramatiskt som många ville få det till. Alltså jag såg folk liksom skrika och gapa och liksom skriva av sig som att det vore världens största överfall. Och det var det inte. Det är liksom en naturlig reaktion på någon som är besviken i ett läge som är dumt. Och han vet om att det hängde i luften. Jag tror han hade, innan det andra kortet kom, så hade han
en annan situation som...
där han klarade sig på håret. Och Strand vet om det. Jag är helt övertygad om att han själv vet om att han har den här stämpeln på sig. Att han hela tiden måste vara extra försiktig. Men det var inte liksom heller så att han tog den här 50 000 kronors kameran och sulade upp den.
500 000 tror jag till
och med. Vad det nu kostar. Och sulade upp den på läktaren. Det gjorde han inte heller. Han knuffar undan i ett läge där han är väldigt nära fotografen. Alltså,
det är ju fel, men man förstår ju också hur Simon Strand känner sig när man blir utvisad i den matchen, i det läget av säsongen.
Ja.
De ledde med 1-0 vid den tidpunkten också, va?
De ledde med 2-1 till och med väl?
Ja, 2-1 kanske, mycket väl. Och bli utvisad där, och det är ju tack och godnatt. Och han vet ju mest troligt också om att det kommer precis bli som det blir. Att Norrköping nu har extrema möjligheter att vända. Det är klart att han är arg. Mm. Men det är rättfärdiga ju heller inte.
Nej, absolut inte.
Agerande.
Jag försvarar inte agerande. Det är två helt olika saker.
Jag går inte mot det. Men han kan ju bara gå och sparka stenor på en jävla vattenflaska in i spelarbåset eller någonting, och sen kliva ner i duschen. Han behöver ju liksom inte gå till angrepp mot eller slå en kamera. Det är bara onödigt.
Ja, det är för att det första som kommer till hands liksom.
Ja,
det
är väl inte så rationellt. Där är ju också så här, jag satt ju och såg den här inte ur vinkeln som alltså TV-tittarna fixerar med liksom när kameran bara flyger iväg, utan jag såg ju det framför mig några meter bort när han går förbi. Han kunde ha skitit i och slå på den där kameran. Det var inte någon sorts reflexmässig, alltså det var väldigt tydlig frustrationsutbrott och liksom att han slår bort den. Sen kan jag förstå att det märkte man, tycker jag, på liksom Jimmy Tillin också, att man är trötta på häxjakten som direkt startar när Simon Strand gör någonting, för att det är ju Simon Strand. Mm. Och det här var ju också tydligt, Norrköpingsspelarna visste om att de möter Simon Strand. Dino Saliovic visste om det, och det är en anledning till att det var det första gula kortet som på ett sätt går att diskutera. Alltså det var ju efterslängar och grupp och vidare, men det var bara Strand som blev varnad i den situationen. Och sen efter det, jag tycker att så i den situationen med Ishak, om du blåser för den, ja, då finns det inget annat än att hova upp ett andra gult kort. Det finns inget annat att göra, för att du stoppar en superklar målchans. Han hamnar i ett läge där Ishak kommer att passera om honom med sin speed, och då blir liksom vad ska han göra då?
Han ger inte domaren något val, helt enkelt.
Det är verkligen ett sådant läge där det är väldigt svårt att ge domaren något val, och jag tycker att så här, det är inte felaktigt.
Ja, men spelarna vet ju om det, och de gör ju uppenbarligen helt rätt, för att det funkar ju precis. Och det är ju bara idiotiskt av Simon Strand. Nu kommer man få massa arga Elfsborgare efter sig här, men det är ju idiotiskt i det läget. De har ju,
såklart det är,
men Elfsborg har ett superschema att kunna ta oerhört många poäng framöver. Och med Simon Strand som en av allsvenskans bästa vänsterbackar i det här skedet, de leder borta mot Norrköping, en extremt tuff match. Och de är i den absoluta guldstriden där alla övriga toppkonkurrenter hela tiden verkar tappa. Att då ta på sig två gula kort på en halvlek och åka ut. Det är ju obegripligt svagt.
Ja, obegripligt svagt. Sen som sagt, det första går att diskutera.
Ja, men det
jag. Men jag håller med.
Han ska inte, han ska nej, inte han ska sätta sig i den situationen.
Han ska inte hamna i det läget. Då ska ni i princip bara släppa
ja,
Ishak.
Ja, tar man ett gult kort i det skedet och vet att man kanske är lite för tänd. Ja, men det är bara, ta det hur lugnt som helst. Ja. Gå knappt ens in i de här. Alltså, det hade varit bättre att låta Ishak komma helt fri och pressa in 2-2 än att ta det röda kortet.
Sätta laget i den skiten.
Ja, men är där, de 11 mot 11, 2-2, ja, då kan ju Elfsborg mycket väl vinna matchen.
Vet, där mål. Känner jag också dock att då blir man också väldigt fundersam över varför Fredrik Holt går in som han gör i den duellen.
Ja, men han är ju frustrerad, det är ju slutet av matchen.
Ja, men det är ju fortfarande direkt avstängning i en väldigt viktig match som väntar. Men, sen såklart, ja, det finns frustration och allt
möjligt. Adrenalin, allt möjligt, man tänker väl inte så jäkla klart.
Men sen är det Elfsborg som lag lever, alltså Elfsborg i den här upplagan lever ju också på det här lite, att ligga på gränsen, att ligga där, irritera på det sättet. De behöver ju ha den här extra...
Tycker inte riktigt i år.
Antändningsprocenten.
Köper förra året, köper jag. Inte i år. Jag tycker de är, nu går de faktiskt in schysst. Alltså de går in hårt, men schysst. Innan var det ju till och med
innan kunde
vara
ful. Alltså det var
allt möjligt. Absolut, och det var man väldigt förvånad över att se.
Nu tycker jag att de är duktiga. Nu är det ett kvalitativt
lag. Som, men ett kvalitativt lag, du säger, de går in hårt.
Ja, men hårt, men det, är ju helt rätt.
Grejen
är,
Jimmy pratade ju om det här i den intervjun också. Han säger att ja, det var mycket liksom att vi stämplade och har en bild av oss att vi spelar ganska fult och ibland liksom över gränsen. Men, och så tog han Strand som exempel, att Strand har också blivit mycket bättre på att värdera. Mm. Han har blivit bättre på att hålla tempot och han har utvecklats som fotbollsspelare. Och då behövs inte de här, nu undantaget Norrköping, men han behöver inte de här situationer där han tidigare var på efterkälken och behövde dra i tröjan. Nu hinner han kanske i kapp eller värdera bollen på ett annat sätt, och då blir det automatiskt färre kort också. Och det gäller ju inte bara honom, det gäller ju resten av laget också. Man kan ju titta på Römer och Holst till exempel, eller på Johan Larsson. Nu är Johan Larsson kapten och har därmed också mycket, hur ska jag säga,
Frick är väl också ganska stökig.
Frick är ju känd för att vara i straffområdet och vara
han kan
riktigt jobbig mot motståndarna.
Han kan alla knep i boken.
Mm. Han är ju grym på det där. Han är verkligen den som symboliserar just att gå in hårt men schysst, tycker jag.
Han är inte alltid schysst. Men
det finns ju alltid undantag i alla lag och hos alla spelare. Alla spelare kan göra en överträdelse, men jag tycker Frick är väldigt bra på det där, för att gå in och använda sin extrema styrka till att hålla borta försvarare och till och med ibland nästan golva dem.
Men jag håller inte helt, men nu fastnar vi ganska länge på det här. Men när man liksom, för att kunna gå in den där extra procenten, för att visa liksom den dominansen plan, du behöver ha den där lilla extra, den där linprocenten som på något sätt försvinner om en spelare som Simon Strand skulle lägga band på och säga oj, och liksom, du måste ju akta mig i dueller. Och jag tror att det här är på något sätt att det blir sådana här kort, en effekt av hur Elfsborg också spelar och vilket typ av lag de är. Det är jag liksom ganska övertygad om.
Ja, det får du vara.
Ja, vi behöver inte hålla med varandra.
Det är det som är så fint här.
Ska vi gå vidare?
Ja, jag tycker det, innan vi fastnar helt på, men Elfsborg, ska vi säga att Norrköping lyckas göra där de ska, även om det är ganska svajigt i en inledning här. Få med sig 3 poäng som ändå håller visst litet liv om att de kanske kan blanda sig i Europa, men det känns ju väldigt lång väga sett till att det var nog i
både Hammarby och Norrköping känns ju ganska kalla där.
Ja, då är det snarare Hammarby som har lite mer momentum, alltså i och med att Norrköping, alltså Häckenförlusten, Mjällby poängtappet sista minuten, förlusten mot AIK kändes nästan liksom så här fine för Norrköping jämfört med de två på något sätt, för att det är poäng de kunde ha vunnit där om man hade gjort någonting vettigare, men man har fallit ihop när det som betyder någonting och de kommer ju inte bland sig i absoluta toppen. Kan vi gå till Hammarby direkt då, när vi ändå nämnde dem här.
Strandvallen.
Ja, Strandvall. Ja, just det. Det var ju en förlust där. Ja, det går så fort med omgångarna. Ja,
men det var ju en fartfylld match emellanåt. Mycket chanser som det ofta blir när Hammarby spelar. Åt båda håll då. Slutändan, vad ska man säga? Det hade ju kunnat sluta precis hur som helst. Mjällby är ju vassare och gör mål när det behövs. Och Hammarby har ju, även när det står 1-0 till Mjällby, har ju Hammarby mängder av chanser att där det är inspel och bollen typ flyger vid mållinjen, men Gustav Ludvigsson och Amo och de där lyckas ju inte peta in någon boll. Och då kommer ju istället Mamudu Moro in och kontra in 2-0 ganska fint också faktiskt.
Mm. Rundar Osten mycket elegant där.
Ja, och det var också extremt väntat skulle jag säga.
Moro för Moro.
Ja, nej, men det, så fort han byttes in tillsammans med Sam Johnson så sa jag, ja, nu ska ju Moro kontra in 2-0 också. Och det var ju precis vad som hände.
Också pikant detalj i sammanhanget att Joel Nilsson gör en väldigt bra match och berättar då, eller det avslöjas då av Sportbladet efteråt att han går till just Bayern nästa säsong.
Jätterimlig värvning.
Absolut.
Jätterimlig värvning.
Det som jag sett egenskaper och sett till liksom vad behovet är i Hammarby till nästa säsong, väldigt given som du säger. Dock ett varningens finger redan nu för att det finns en historik mellan Joel Nilsson och Milos Milojevic från Mjällby. Att Milos när han kom inte såg någon plats för Nilsson i laget och helt enkelt ville ha bort honom. Nilsson plockade ihop sina saker, åkte till och med provtränare med andra lag i Allsvenskan. Men då löste det sig då tack vare lokale starke man till lika sportchef Hans Larsson som löste en extern sponsor och fick Joel Nilsson att stanna kvar. Och resten är som man säger historia. Milos gick ut i Europa och Joel blev kvar i Mjällby och nu kanske de, eller nu verkar de då återförenas i Bayern. Extremt intressant att se hur, under vilka förutsättningar, vad tanken är att han ska vara, om han ska utgå som en renodlad wingback.
Precis,
eller om han ska vara en yttermittfältare.
För det är där jag vill hoppa in när du säger att han är given och att Bayern har behov. Vad skulle du säga att de värvar honom som då?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är ju frågan är hur Milos vill ställa upp.
Han vill ju köra 4-3-3 till nästa säsong.
Ja,
då passar inte Joel Nilsson som en högerback.
Nej, då blir han ju inte. Då blir han ju en central trea. Eller en central, nej, eller ytter på,
ja,
på,
och det, där på ser central inte jag riktigt att han har spetskompetenserna och är tillräckligt bra för att konkurrera.
Och då ska man också, där ska man också lägga till då att det har diskuterats som Kevin Jensen. Och att han har varit
vänsterytter, va?
Ja, vänsterytter. Men alltså det har varit diskussioner kring Kevin
Jensen.
Precis, 20-årig Kevin Jensen som även Djurgården har varit på. Vet att det har funnits intresse för Joel Nilsson från även Hammarby eller från Norrköping och IFK Göteborg. Så uppenbarligen är det ju speeden man, om man bara tittar på Jensen och Nilsson. Speeden man vill åt, man vill ha det här att de är bra en mot en. Men också att de är lite så här irrationella i sin löpstil och sin spelstil också. Så, men det som du säger, alltså utmaningen blir ju, ska han spela som en renodlad liksom ytter i tremanna anfall eller tremanna mittfält?
Ja, där ser jag inte riktigt. Det är ju
som då måste han skolas om.
Ja, som i viss mån. Alltså perfekt som högerytter i ett 4-4-2 eller som wingback i ett 3-5-2. Men eftersom att Milos vid upprepade tillfällen har sagt att han vill spela 4-3-3 med Hammarby. Bara det att han hade gjort det om han hade haft en sexa eller en balansspelare. Det tycker inte han att han har i Hammarby.
Nej, precis. Och då med situationen, hela situationen kring Jeppe Andersen.
Jag tänkte precis säga stackars Jeppe Andersen.
Ja, som kommer försvinna också.
Han är ju mer än 8.
Jo, så är det.
De testade ju honom eller Milos testade ju honom i den där mer defensiva rollen. Och han funkade inte riktigt. Han är inte så bra på att täcka ytor. Han är bra, han springer, sliter mycket, han har bra passningsfot men inte tillräckligt bra, alltså smart defensivt, alltså defensiv spelförståelse.
Nej, så ja, med den lilla utläggningen där Nilsson till Hammarby, det blir spännande och framförallt intressant att följa Bayerns silly season under senhösten och vintern här.
För det kan ju hända något på utsidan också, som jag skrev här i veckan också, att Aziz Ouattara, det enligt uppgifter till Sportbladet så har de kommit överens om att sälja honom nu efter säsongen och det finns klubbar intresse från europeiska ligor som Belgien, Italien, Spanien, Frankrike, där franska Rennes är en konkurrent.
Är inte franska Rennes alltid inblandade?
När det gäller talanger, jo, absolut.
De är alltid med.
Men en solid prislapp på 15-20 miljoner.
20-25.
20-25, ja. Ja, då är det bara tacka att ta emot för Bayern. Det är...
Jag har läst många hammarbyare på Twitter som menar på att de ska ha det dubbla. Ja. Med Odilon, jag ser väl inte riktigt den höjden i...
Absolut inte. Och en annan grej också, Twitter ska inte tolkas som någon indikator på någonting, något rimligt överhuvudtaget. Nej. Bara för att lyfta ut det till alla där ute.
Såklart, det är så. Jag ville mest också slå ner det att 60 miljoner kommer det inte bli.
Nej, alltså Odilon är ju liksom så här, nästan lite once in a lifetime fynd på sätt i liksom spetskvaliteterna han, och det ser vi på att han
Akin Amo är väl.
Jo, men det är en annan sak med en sån mittback som Odilon är, som liksom
ja, det ser
bara vi. Några år senare nu har gått för 250 millar till liksom Bayer Leverkusen. När ni börjar prata om sex år i Hammarby, börjar jag titta på vad gör Johan Persson nu för tiden, men han slutade ju just
sluta spela.
Johan Persson.
Ja, han, sheriffen.
Jag pratade med honom för bara 2 år sedan faktiskt i telefon.
Bara 2? Jag trodde du kunde säga att det bara 2 veckor sedan.
Nej. Jag pratade med honom då. Jag gjorde en julkalender med gamla för när jag var på fotboll Stockholm.
Mäktigt.
Vajrade vi minns. Var det
då? Nej, men lite minnen från honom och sådär.
Okej. I alla fall, Hammarby alltså förlorade mot Mjällby med 2-0 kanske vi kan säga också. Jag har inte nämnt det här kanske.
Och Anders Torstensson flyger vidare med hans Mjällby.
Ja, han landar ju en stund.
Ja, och Carlos, men nu flyger de ju. Och Carlos Moros Gracia är ju kanon.
Ja, Moros och Moro.
Josep har ju uppat honom sedan han skrev på. Och det är väl bara skriva under otroligt läcker nickskarv till 1-0 där.
Ja, verkligen. Och där ska Mjällby vara glada om de lyckas stå emot flera andra klubbar här i vinter. För att göra det som han har gjort på den här korta perioden, det är inte många som är i den pariteten, kan jag säga.
Och 3 otroligt viktiga poängen, allt intressantare strid kring kvalsträcket. Och Sirius var vi inne på tidigare, tappade mot MFF, där de var nog på väg mot poäng. Det var inte bara viktigt för MFF, det var ju blytungt för Sirius också, som ju verkligen bara liksom störtdykt närmare kvalsträcket nu. Detta i och med att Mjällby vann och passerade om Halmstad dessutom, som vann och besegrade AIK hemma på Örjans vall.
Jajamän, där var jag på plats.
Ja, och där var det var ju såklart blytungt 3 poäng för Halmstad. Blytung förlust för AIK också. Josip, som du sa, på plats.
Ja, och det jag tar med mig framförallt är ju två väldigt tydliga saker. AIK har extrema problem med sin offensiv.
Alltså, den spänningen
är det är ingen, det är liksom oh shit, nu har han upptäckt elden. Nej, men att i det här läget av säsongen, i det här tabelläget, i den här, alltså det finns inte. För mig är det förvånande att du inte lyckas få fram mer desperation och mer liksom offensivlusta eller någon form av, vad ska jag säga, vilja är fel ord, men förmåga att kunna göra någonting mer konkret i det tabelläget du befinner dig. För samtidigt har man överhängande att Djurgården vann, att Malmö vann, att man själv, att man bara är beroende av sitt eget resultat. Och då leder mig in på punkt 2, att det kan vara, alltså det kan finnas förklaringar i kvaliteten på, eller nivån på gräsmattan. Det kan vara att Halmstad är smarta och backar hem med hela laget och satsar på kontringar. Det kan vara att de gör det svårt för AIK medvetet, att de liksom med sina tunga mittbackar och sin statistik och en Malcolm Nilsson i hög form också, nu ska jag säga, gör det jobbigare för AIK att ta sig till bra lägen. Men att man då mellan spelarna i AIK, det är mycket gester, det är mycket frustration, det är utslagna armar, det är mycket liksom skrik, gap tvärs över mellan lagdelar, att när man tappar ut bollen, det är inte liksom att man sluter sig tillsammans och går framåt, utan här är det mer liksom att man väntar på att någon ska ta ansvar. Att någon ska ta ansvar eller att någon ska bryta igenom, att någonting annorlunda ska hända. Nu har man otur när Stefanelli går avskadad, som visade, eller försökte i alla fall på sin, nu var han vänsterytare i den här matchen, precis. Men som i alla fall försökte och som hade väl ett par dueller där med Halmstads försvaret. Men att man tappar honom, och då tappade man egentligen allting. Filip Rogic kommer in, ersätter med den äran, blir också hockeytacklad i straffområdet. Blev ingen straff den här gången, men tvingas då som ett liksom, som ett led i det här, eller från den skadan, att kliva av senare. Så han blir både in- och utbytt. Och man har det materialet man har, man lyckas egentligen inte skaka fram någonting vettigt. Halmstad och sin sida, Ante Johansson, trotjänaren, springer fram och petar in en boll som var misstänkt offside.
Det var på reprisbilderna
tydligt. Onside, frälser Halmstad i det läget, och det är precis den här typen av segrar som Halmstad behöver, framförallt på hemmaplan, för att hålla den allsvenska drömmen vid liv.
Jag tycker lagen påminner mycket om varandra. Och man bara generaliserar dem båda.
Ja, men det är väl ett problem för, alltså med all respekt till Halmstad, det är väl ett problem för AIK.
Nej, men det skulle jag inte säga. Båda har sina extrema styrkor i defensiven. Ja. Det är ju AIKs styrka, det är ju ingenting att himla om heller.
Nej, men det är AIK-metoden, det är deras modus operandi.
Men att Josips spaning nu i november att AIK inte är briljanta offensivt, det kan väl hela fotbolls-Sverige skriva under på.
Ja, jag fattar vad du menar.
Så är det absolut, men de har inte offensiva nycklarna. Men då, vad gör man då? Jo, men då får man vara tunga. Det är som Sebastian Larsson och Milosevic har sagt hela säsongen. Men vi har våra styrkor, vi vill utveckla vårt offensiva spel. Det går inte jättefort att göra det mitt under en säsong hela tiden när man förväntas ta resultat och ligger med där uppe. Då får man istället bara anamma det man har, och då har man en jäkla stabil, allsvenskans bästa försvarsspel uppenbarligen, eller i alla fall individuellt sett. Halmstad kanske har till och med bättre försvarsspel men sämre individuella spelare där. Men
förutom Ante Johansson.
Ja, absolut. Han är definitivt 4+. Sen och då utnyttjar de offensiva fasta situationerna, men de har man inte haft så där jättebra utveckling på senaste tiden.
Nej, det är som att det har gått i stå för att faktiskt. Det är också man tittar lite grann på, som vi var inne på, tittar lite på varandra men missbedömer eller tajmar konstigt, eller att hörnan kommer kanske där bak när den ska komma fram eller kommer i mitten när den ska gå på andra våg. Så det är många olika saker, och framförallt märker man också en aspekt som kanske inte är lika uppenbar att slå in en öppen dörr som det var för mig att säga att de är kassa offensivt, men Erik Otieno har haft det väldigt, väldigt jobbigt de senaste matcherna.
Ja, och
inte kommit loss och fått de ytorna och den tiden som han tidigare har haft, eller att han har fått det övertaget på sin försvarare.
Ja, rent försvarsmässigt är han ju fortfarande
absolut, ingen som tar sig förbi honom. Men det är ett offensivt hot som AIK har använt sig väldigt mycket av fram till nu. Thomas Boachi ska ha all cred i världen för hur han stänger ner Otieno i den här matchen. Jag tror Otieno kommer förbi på 90 minuter 2 gånger. Men Boachi är också väldigt lik i spelartypen. Extremt snabb, låg tyngdpunkt och gör livet surt för Otieno och pressar honom liksom egentligen från AIKs offensiva planhalva ner till hörnflaggan och låter honom liksom springa ihjäl sig.
Även väldigt smart spelare. Kolla där på vad är det precis innan halvtid som han har nått, där det är en fin passning. Halmstad får frispark på offensiv planhalva, och jag tror det är Alamari som sätter igång snabbt med en djupledspassning mellan Sotte och Otieno. Och då är det ju Boachi som har smygit i vad säger man, döda vinkeln för Otieno bakom honom och kommer precis. In.
Och får ett superläge.
Och får ett friläge lite värt i höger och ett väldigt dåligt avslut. Ja. Men otroligt smart löpning.
Verkligen. Och det är som för att sammanfatta det då, AIK är extremt tuff och frustrerande period just nu. Kommer, alltså den här matchen mot ÖFK som redan är utslagna, kommer som en skänk från ovan. Att det bara handlar om att liksom slappna av, gå tillbaka till det. Till
hade det inte varit väldigt AIK att spela 0-0 redan?
Nej. Nej, det är inte mot ÖFK.
Nej, inte i det här läget.
Nej. Alltså, de kommer vinna både mot Sirius och mot Östersund som de båda är hemma. Sen så är det ju betydligt tuffare mot Varberg och mot Elfsborg på bortaplan.
Jag tror att Elfsborg borta kan bli kölhalning faktiskt.
Alltså grejen så här som gör mig mest fundersam kring AIK är ju att även om jag som sagt offensiven har strulat, har vi hört. Men att det här höst-guldstrid, det är ju en period där AIK ska frodas. Det ska inte se vackert ut. Det ska inte vara glamoröst. Men det ska vara typ 0-1 segrar på en sen tilltrasslad hörna i minut 92. Det är det som ska vara liksom det som är liksom AIKs melodi. De ska ändå få med sig de här poängen. Det har de uppenbarligen inte fått.
Och på hemmaplan. Inte på bortaplan.
Ja, men spelar
jättestor roll.
I den här säsongen har du spelat jättestor roll. Absolut.
3-13.
Det är ju helt andra lag när AIK och gästar
ett annat. Och det är ju anmärkningsvärt, tycker jag. Det är anmärkningsvärt, tycker jag.
Ja. Så hemma mot ÖFK kommer de ta 3 pinnar.
Ska vi helt skriva bort dem i guldsidan?
Nej, vi ska inte göra något sånt, men jag tror inte att de vinner guld. Det är jag tämligen övertygad om, men jag ska inte skriva av dem.
Jag har väl vänt lite där från mitt initiala tips efter att det inte riktigt gått som jag trodde kanske i de matcherna som har varit.
Och vem fick helt rätt i sin analys?
Serien är inte slut än, men däremot så måste vi säga någonting mer om Ante Johansson, för han var ju faktiskt ett av namnen som ändå funderades lite kring.
Ja, men vi kan väl gå in på det som Janne Andersson sa igår under trupputtagningen.
Ja, Janne Andersson som tidigare har kallat Ante Johansson för så nära en son han kan ha i princip.
Och vår eminenta kollega Linn Nordström ställer frågan om Hjalmar Ekdal var aktuell för truppen. Eftersom att det då med anledning av att det är backkris för Starfelt och Hellander och
halvskadad Lindelöf
precis,
och även att Pontus Jansson har ju såklart avslutat sin landslagskarriär. Och då får ju hon så svar att det fanns många där i skiktet precis bakom. Bland annat Hjalmar Ekdal, Malmös Frans Brorsson, Halmstads stannar han till lite innan han säger Ante Johansson, Ante G i Halmstad. Eller Andreas Johansson säger han nog faktiskt. Och även Jakob Une Larsson och Sotiros Papagiannopoulos i AIK. Det är väl de namn han nämnde, va?
Linus då?
Nej.
Linus, alltså att Frans Brorsson är med i den diskussionen, det kan man hålla ett helt specialavsnitt.
Eller Sotiros eller Papagiannopoulos.
Precis.
De enda jag ser är väl egentligen Jakob Une Larsson och Hjalmar Ekdal.
Ekdal eller Ante G. Ingen snack.
Ja, men Antigé tycker jag tycker det. Men där är man ju nog ganska ensam också. Han är 39, det vore ju lite konstigt för man plockar ut
det. Det är som när Nils-Erik Johansson blev uttagen i landslaget.
Han återvände ju inte heller till landslaget. Det är ju inte Zlatans återkomst direkt för Ante Johansson, utan han har ju...
Hade Ante Johansson fått sitta i rookiebordet med typ Gyökeres
så gänget? Han kliver rakt in i högsta
ledarstaden.
Han sitter ju och smuttar kaffe med Janne Andersson och käkar varmkorv.
Ja, det är sant.
Utan tvekan.
Nej, alltså jag... Med tanke på liksom Ante Johansson som också som liksom person också och så här ledargestalt och allting, så klart att man hade unnat och man hade blivit väldigt glad av en sån uttagning, att han skulle få en sån landslagsbiljett, och det hade varit väldigt rolig, alltså
inte bara rolig, han hade ju inte gjort bort sig, han hade ju varit bra där. Han är ju alltid bra.
Ja, alltid. Nej men alltså så här, och det hade varit en otroligt skön bollkänsla från Janne Andersson att ta ut honom, med tanke på att man pratade om det på i början skämtsamt, men efter den här allsvenska säsongen också ändå med liksom viss seriositet. Så att det är häftigt att se honom fortsätta leverera på fotbollsplanen.
Men ingen av de här backarna som vi nämnt ska ju egentligen vara med i en trupp. Men nu när läget ser ut som det gör med så många skador, så kan jag väl tycka att Hjalmar Ekdal, eller ja, nu blev det ju Sebastian Holmén, har ingen aning om hur han går i den turkiska ligan.
Men det ska ju sägas också.
Och, han var ju bra i Elfsborg.
Och i övriga allsvenska spår, så, eller i allsvenska spelare som är uttagna, så är det ju Milo från AIK, Oskar Lewicki, MFF.
Kristoffer Nordfelt.
Ganska stark signal hur mycket han tror på Lewicki också, hur högt han värderas på. Hur snabbt han är tillbaka.
Och har gjort, alltså knappt spelat sen han kom tillbaka och ändå aktuell. Och var aktuell innan han skadade
han
sig också.
Själv ny, va?
Senast. Ja, exakt. Exakt. Så att det finns helt klart liksom material att behandla och att lyfta fram. Mange Eriksson återigen uttagen. Kommer troligtvis att få speltid också. Det ser jag absolut inte som någon omöjlighet.
Och nu senast Kerim Rapti.
Kerim Rapti, som vi var inne på breaking news här.
Ja, nu, tänker jag nu tänker jag googla vad Emil Bergström sysslar med nu för tiden.
Ja, han ska inte.
Oj, det där är ett holländskt mörker som heter duga. Jag tror han var
han i Belgien nu.
Jag tror han till och med gick dit, ja. Det var ju, han var ju utlånad från Heerenveen till Emmen, om jag minns rätt.
Willem Tvei.
Max Svensson.
Max Svensson där.
Max Svensson och Bergström i Willem Tvei.
Man tänker ju på Holmén
tidigare också, vill säga.
Det är Alexander Isak man tänker på, kanske främst för Willem Tvei också.
Nej, jag tänker på Emil Bergström och Max Svensson.
Overkliga Willem Tvei.
Tycker det är bra att hålla sig uppdaterad på sånt här ibland, för man är ganska dålig på att ha koll på alla som liksom flyttar runt där, de som liksom har gett sig ut i det där livet och sen hoppar runt mellan klubbar. Emil Bergström alltså i Willem Tvei nu för tiden.
Simon Tibbling var också i MN som låg toxiskt, där Peña kom ifrån till MFF också, samma klubb.
Just det. Jag tycker vi tar oss till Djurgården med den där Emil Bergström segwayen, för de har vi inte nämnt än, och de är ju i högsta grad med i guldstriden, ser jag om Elfsborg, i och med där de åstadkom under den här helgen.
Och det känns så konstigt att Djurgården, inte att Djurgården är med där, men det känns som att de har liksom fallit i en formsvacka. Saker och ting stämmer inte riktigt lika som det har gjort tidigare under säsongen. Både defensivt och offensivt. Nu släpper man till, alltså Örebro gör en av sina starkare insatser på länge. De har ju bud på, okej, nu är jag generös, men de skulle ju kunna med lite flyt få in en boll. Men de skapar ändå några så här halvchanser. Jake Larsson är rätt pigg i första halvlek, men ganska svaga beslutsfattande.
Richard Friday, hade han varit lite lugnare och inte lika stirrig, så hade han kunnat
göra friläge där som han kunde, men snubbla väl på bollen.
Väldigt skicklig spelare, alltså det är någon som skapar
Friday.
Jag tycker han skapar saker och liksom
behöver slipa bort väldigt mycket.
Jag ser väl lite
alldeles överaggressiv i duellspel.
Ja, men det finns en vilja. Och bara alltså,
säga att det finns vilja i Örebro SK den här säsongen. Det är
men han har väl tydlig spetsegenskap i att han är så snabb. Men som så ofta så behövs, så om man är så snabb och inte har nått redan europeiska ligor, då brukar det ofta brista i annat. Och i det här fallet så kan det både vara avslutförmåga, men även spelförståelse.
Men det gäller ju i och för sig de flesta spelare i serien i allmänhet, även om de
ja, ja, men då kanske det är bättre att ha en lite långsammare anfallare som är bättre på att avsluta och som kan även värdera. Ja, han är ju faktiskt i någorlunda form också. Jag live-rapporterade från den här matchen. Jag var på Bern Arena och fick frågan från några ihärdiga personer i chatten att när kommer Ålen in? Redan från, han kallas ju Ålen, redan från minut 10. Och eftersom matchen inte var speciellt rolig och underhållande, så underhöll jag mig i alla fall med att svara och diskutera med vår chatt. Med Agomemetis förmåga och när han kommer in, och jag sa det, förhoppningsvis kommer han in snart och sådär. Ja, och han kom ju in, men skapade inte speciellt mycket.
Nej, och det är också.
Och Djurgården vinner. Banda målskytt igen. Mm. Mm. När Rasmus Schüller saknas återigen. Så, avstängd, men är tillbaka nu.
Man kan väl säga kort och gott här att Djurgården gör det de ska. Intressant att Vasjotin var tillbaka.
Ja, det är ju kanske det som är mest anmärkningsvärt med den här matchen. Ja. Eller, ja, i alla fall i Djurgården då. Att Djurgården gör, efter 8 insläppta mål på 3 matcher, så byter man alltså målvakt. Och det är väl ingen, det är inte konstigt alls i sig när man har Vasjotin som var strålande de första 7 matcherna innan han blev skadad en lång period. Men under den tiden så har Jakob Widell Zetterström varit strålande emellanåt också för Djurgården.
Har räddat många poäng.
Ja, och det är en ung egen produkt som via omvägar via Lidingö framförallt, och huvudskador har tagit sig tillbaka till Djurgårdens A-lag och ska väl ha en given trupp i januari-turnén i mitt tycke i alla fall. Och finns väl intressenter, ganska stora klubbar ute i Europa som är intresserade av honom, och då väljer man alltså att peta honom nu. Alexander Vasjotin kommer in och håller nollan och är väldigt, så här, med sin erfarenhet och pondus och auktoritet.
Han var ju värvad som ett såklart första val. Så att...
ja, men sen så har ju Widell tagit över den och, ja. Och
men det, gjort det jättebra. Vad var det? 2 världsklassmålvakter kallades det?
Ja, Hjalmar Ekdal sa det. Mm. Jag ställde den till Thomas Lagerlöf, sa att Hjalmar Ekdal hade sagt det, och han var väl inne på att det är 2 väldigt bra målvakter. Och han har sagt redan tidigare att han tycker att Djurgården har allsvenskans bästa målvaktsuppsättning. Malmö FF är där, konkurrerar med Ismael Diawara och Johan Dahlin också såklart. Men sen så bad jag även Hjalmar Ekdal utveckla efter. Och då sa han ju att det var lite med glimten i ögat, men att det är 2 absoluta toppmålvakter i serien.
Man slänger ju ändå med ordet världsklass ibland. Liksom, även, utan att kanske liksom lägga liksom värderingen och jämförelsen med det ute i världen.
Ja, men det är inte ofta vi hör någon lagkamrat säga att deras lagkamrater är världsklass. Jakob Widell Zetterström sa själv att Tommy Vaiho bör räknas med där. Så att 3 målvakter av världsklass kanske vi har. Och att göra med Djurgården.
Tommy Vaiho är en väldigt bra målvakt tycker jag. Det ska sägas också, så att jag håller ju med. Alltså, målvaktsuppsättningen är en av de absolut bästa i serien. Det är inget att snacka om. Men 3 viktiga poäng alltså för Djurgården borta som då hakar på Malmö i toppstriden. Vi ska avhandla även innan vi stänger för idag, ska vi konstatera att Varberg besegrar då Östersund med 3-0.
Tashreeq Matthews 1+1.
Tack och adjö till Östersund för den här gången, får man väl säga.
Ja, det kan vi slå fast.
Är nedflyttade matematiskt också. Tänkte att vi skulle stanna där. Vad tror ni om Östersund? Liksom, vad finns det för möjligheter för dem att söka tillbaka?
Extremt begränsade tror jag. Jag tror det kommer ta lång tid innan Östersund är tillbaka i Allsvenskan. Inte på grund av ledning eller de liksom, personer som sitter där uppe och jobbar med det sportsliga. Absolut inte. Utan det är extremt svårt att rekrytera spelare till ÖFK redan innan. Och det kommer bli ännu svårare att göra det med historiken de senaste åren. Med då det här tidigare transferförbudet. Med det geografiska läget givetvis också.
Ekonomin kanske.
Ekonomin.
Alltså det är som, Johan Hansen lär ju precis, vara gratis direkt.
Exakt. Och det blir ju liksom, det blir så många parametrar som gör att om du står och väljer mellan sig GIF Sundsvall och ÖFK, att du hellre går till GIFarna för att det känns som en lugnare och tryggare
mer klassisk miljö.
Mer klassisk miljö, men också att det blir liksom, det finns i alla fall någon form av framtidstänk, om inte 5 år framåt så i alla fall 3. Det finns någon plan. ÖFK är mer liksom give and take.
Ja, och här är du inne på någonting som får mig att liksom ha en liten förhoppning här. För att det är ju liksom, det är många ute i och med den kontrovers som var kring Östersund och hela den liksom historien med luftfakturer och dylikt. Och Daniel Kindberg, så har det ju varit ändå så att många har liksom typ på något sätt, man har ju märkt på allsvenska support att de har väntat på dagen Östersund ska åka ur allsvenskan och liksom tack och godnatt, hoppas vi aldrig ser er igen, ungefär varit liksom inställning hos många. Här hoppas jag att Östersund bara väljer att gå liksom riva blocket blankt blad och sen inse, ja, man kan diskutera hur liksom saker, jag tyckte vi har varit inne på det förut, att vår kollega Simon Bank uttryckte liksom hela Östersundssagan så att säga och liksom intrycker man på ett väldigt bra sätt som jag verkligen håller med om. Men att här i det här läget, när du ändå har fått en status som har varit uppe i Allsvenskan ganska många år, du har en historia, du har liksom ändå byggt upp någon form av grund. Nu har det ju varit så att lokalbefolkningen har såklart tröttnat på att se det här laget förlora och förlora varenda match. Men du har byggt upp en status. Du har byggt upp en viss rivalitet med GIF Sundsvall.
Ja, till och med ungdomsakademi. Man har ju en underskattad... Man har ju liksom alltså, rätt... De har ju monopol på på de Jämtland, Jämtlands,
ja, men alltså Östersund och Sundsvall har egentligen monopol på hela liksom den övre halvan av det här landet geografiskt.
Och sen erbjuder en ganska bra tillflykt från kanske Stockholms talanger, liksom att de kanske inte fixar ett kontrakt i, låt oss säga, de tre stora Stockholmsklubbarna, att då bara skicka upp och så kan man spela superrätt.
Men jag hoppas att man då liksom väljer en helt ny väg, att inte kanske leta med väldigt skicklig scouting efter spelare i andra länder som har varit framgångsreceptet tidigare, utan liksom bara på något sätt mer lokalförankrat bygga någonting från grunden, bygga något långsiktigt.
Göra en norrländsk version av Landskrona Boys.
Ja, nej, men
rekrytera närområdet.
Ja.
Riv liksom det andra. Glöm Graham Potter eran.
Ja.
Alltså, ignorera allt det med tiki-taka, att det ska vara, för det känns fortfarande som att Östersund, ja, kanske inte nu då, i år eller förra året då, men det känns ändå som att det finns mer där i bakhuvudet någonting. Att,
såklart det finns.
Vi ska vara som vi, de är liksom, alla rekryteringar har skett i samma samma typ som när man tog Graham Potter. Man tar in något okänt namn som ska komma och liksom bygga någonting alltså nytt.
Ja, men det finns jättevackra aspekter med hela det här kulturprojektet och alltihopa de gjorde och sättet de tog sig an den.
Men det har inte funkat sen efter honom.
Nej, såklart inte har gjort. Och det ser vi att Graham Potters vikt förstår man på vad han sysslar med nu för tiden. Hur bra tränare det faktiskt är.
Och Ian Birchnell delar ju nog mest bara nationalitet med Graham Potter.
Ja.
Inte så mycket.
Men då kändes det ändå som att det hade lite mer ordning på torpet. Sen är ju,
då hade de ju fler spelare kvar från det.
Exakt, det också. Ja. Men här är det ju ett läge när de åker ner, om de inte liksom väljer att gå den här nya vägen. Det kanske innebär att de åker ner rakt ur till Division 1 nästa säsong, vem vet. Men nu har du plötsligt en historia att bygga på. Du har plötsligt någonting att bygga på. Du har en grund att bygga på som du fått upp med de här Europa League-pengarna och så vidare, vart de nu har tagit vägen. Det återstår. Ja, men ni förstår vad jag menar.
Ja, jo.
Jag hoppas, i och med att jag tycker ändå att Allsvenskan ska vara Allsvenskan. Det ska finnas representation även från den norra halvan av landet.
Sen kan man ha åsikter om hur man bygger sitt legacy och hur man bygger sin grund för den framgång man faktiskt skapar sig.
Så kan man, absolut. Och det är inte där liksom att skilja på de två sakerna här, självfallet. Absolut.
Nej, men det är bra utläggning här. Jag tänker mest på att det kommer att bli en ganska, det finns ju ganska mycket bra fynd för allsvenska klubbar att hämta.
Division 1.
Jag tänker att hämta från ÖFK den truppen som
Blair Turgott lär ju.
Turgott, Keita.
Men han förlängde kontraktet, Keita.
Ja, det jag tror det finns
det år, tror jag.
Ja, det är ingen omöjlighet att det finns någon klausul där.
Men han trivs bra i Östersund.
Det är samtidigt, har du ambitioner och vill du fortfarande vara landslagsman.
Sen Noah Sonko-Sundberg är en annan.
Felix Hörberg finns.
Ja, absolut.
Vad heter det? Charlie Colquitt har jag svårt att se bli kvar.
Det vill väl hem till England.
Ja, exakt. Och det, ett par andra. Det finns ju alltså underifrån också de här. Vi pratade om akademin innan, eller Grach, Sebastian Grach,
Karlsson.
Ja, Karlsson Grach, Malcolm Stolt också halvegen produkt, och vad heter det, Peter Amoran som kom in förra året, eller som värvades förra året. Frågan är också hur det blir med hans status, vad det kommer kosta.
Om du behöver en vettig ytterback liksom, Sam Nsiro har varit med ganska mycket och gjort många matcher. Varför inte?
Om du behöver truppspelare, men det är inte det håller inte allsvensk klass. Det skulle jag inte
jag tycker väl ändå att det, man skulle kunna säga att det gör det, men det vad skakar på huvudet här.
Nej, men Siro är alldeles för benägen att hålla på med andra dumheter. Ja, så att dra på sig kort och
allt. Är jättebra fotbollsspelare eller
Vi kan gå vidare därifrån då. Häcken, Kalmar 1-4 kan vi konstatera också.
Ja, en rejäl sågning av Häcken är på plats, för att jag vet inte vad
lägg ut
på med det. Ja, men jag vet inte vad Per-Mathias Högmo håller på med det. Han kom in, tog fyra raka och i och med de fyra raka så hade man i princip säkrat kontraktet. Efter det så är det ju bara en berg- och dalbana som nästan endast går neråt. Det är ju Norrköping 5-0 emot liksom, och kanske något undantag till. Men
det
annars
var mot Norrköping. Så att det...
Ja, precis. Men sen i övrigt så är det ju kassa insatser gång på gång, och det är ju inget fel på spelarmaterialet.
Absolut alltså, inte.
Man har Patrik Wålemark, en av seriens mest talangfulla yttrar. Man har Alexander Jeremejeff där uppe som ska vara en klassanfallare. Man
Leo
har
Leo Bengtsson som Benny Traoré.
Ja, Benny Traoré. Man har Tobias Heinz som var ett prestigenyförvärv. Jasse Tomin är lika så inför 2020. Ja. Erik Friberg, Gustav Berggren,
Peter Abrams. Alltså, du kan gå igenom hela laget.
Ja, det finns ju hur många bra namn som
truppen
helst.
Är fantastisk.
Ja, fantastisk. Ja, tränaren har erfarenhet av att han ska komma in och vara fantastiskt, eller ska i alla fall vara 4 plus i
det som Häcken uppenbarligen lider av, och som också gör att vi inte har brytt oss så mycket om de sista tiden, det är ju att de börjar säsongen så pass svagt och sen varit så pass anonyma och bara liksom...
Ja, men det är väl ingen ursäkt
till att trampat vatten i 30 omgångar. Jag håller helt med dig.
Jag säger inte att det är ursäkt att såga, men jag försöker bara hitta en förklaring till varför det ser så dåligt ut.
Men
en
förklaring behöver vi inte ens. Men så här, såga dem.
Så här, jag kommer ihåg tidigt in, det var en annan podd jag satt och pratade om att Högmo var helt...
I andra poddar?
Ja, helt fel val. Jag, ordagrant att jag sa att Högmo var helt fel val av tränare för Häcken. Jag fick väldigt mycket skit de fyra första omgångarna när Häcken gick rent. Men sen så har det kommit färre och färre och färre mejl därefter. Det handlar inte om att Högmo är en dålig tränare. Det handlar om att Högmo är fel tränare för Häcken. Häcken står och stampar just nu lite grann efter Alm och vet inte riktigt liksom vilken riktning man ska gå. Eller som det största problemet med Häcken är, och det har varit egentligen de två senaste åren, vilken självbild vill man ha? Vad vill man vara? Vill man vara det här sköna kvartersgänget utan press
och
som spelar offensiv rolig fotboll, slår Göteborg och är bäst i stan och kommer trea och är jätteglada med det? Eller vill man vara en klubb som faktiskt tas på allvar, som har en seriös ungdomsakademi där många unga spelare dyker upp, där du har spets, där du har ambitioner om att spela i Europa och där du faktiskt har även ekonomin.
Ja, men där kravställningen ska vara hög.
Exakt.
Och det är därför en sågning är på plats. För det är det
jag håller helt med.
Man rekryterar ju som att man rustar för guld i stort sett varje säsong.
Man pratar
som att man är ett givet topplag, och det ska Häcken vara också med, med de utgifter de lägger varje år på personal och alltså spelare och ledare. Då får man också tåla att...
Ja, men det ska man göra. Jag tycker att de kommer för billigt undan i vissa situationer. För att det blir också... Vi har ju kollegor, antingen är det vi själva eller andra kollegor, både på den här tidningen eller i andra medier, som alltid säger i år är Häckens år. Det är minst tre stycken varje säsong. Släpp det snacket. Så länge Häcken inte vet själva vad det är de håller på med, vad det är de vill göra för någonting och vilken profil av spelare, karaktärer och ledning det är man vill ha, då kommer häcken aldrig sluta bättre än femma. Nej, inte en chans.
Vi kan ju konstatera i alla fall så här att oavsett vad som händer med slutomgången, så är Häcken den största, alltså största sett till förväntning, sett till potential, sett till kvalitet, så är det det största liksom misslyckandet utan tvekan.
Överlägset.
Med all respekt i Örebros liksom förfall, så är det ändå liksom...
Det är väl Örebro, och sen så nu Göteborg har räddat mycket med fyra raka.
Göteborg har räddat jättemycket med det här.
Men innan dess med de rekryteringar Göteborg gjorde inför den här säsongen ska de definitivt nämna. Nu har de snyggat till det där. Vi får se hur de avslutar nu. Det ser ut som att det har vänt, medan Häcken är ju precis tvärtom.
Och nu...
Vi får se om de då... Hur det slutar, men båda de Göteborgslagen ska ju
de har varit tillbaka ÖIS och GAIS där liksom, så lite press på dem, upp med ÖIS och GAIS igen. Nej, men liksom IFK Göteborg som vinner mot Degerfors med 1-0 borta. Willensson, vilket spännande spelare där verkligen, vi kan lyfta bredvid Marcus Berg där också i anfallet.
Inte märkligt. Jag hade kunnat starta bredvid Berg och
Ja, det är av en spelare som gör sina medspelare bättre.
Ja, precis. Det är ju det jag försöker säga, att Berg är ju en klassspelare, även om man kanske inte...
Vi hade alla lyft med Marcus Berg bredvid oss.
Ja, men även om man kanske inte alltid ser ut som Zlatan liksom, i bollbehandling. Eller, alltså, det är ju inte Premier League-touch alltid eller sådär, men det är ju en dels fotbollsmässigt, alltså hans egenskaper tekniskt, mentalt, fysiskt är ju toppklass i Allsvenskan, men sen så också att han har den där ledarskaps och den där sällsynta förmågan att få de övriga i laget att lyfta sig.
Jag hör ju att det finns 30 000 tecken, vad hände i Grebbestad att reda ut här. Det här, vad heter det, luftrensningslägret som de åkte på efter matchen, eller
luftrensningslägret,
att man skulle det kom ju, alltså det förekom uppgifter om att det fanns interna grupperingar inom laget, att det var liksom mycket sånt, alltså ska jag säga, störningsmoment eller virus utanför laget och som påverkade prestationerna på planen. Man åkte till Grebbestad, var på något litet miniläger, rensade luften och nu har man fyra raka.
Och det ser ju faktiskt mycket bättre ut också. Men det är ju inte så enkelt. Det är klart att det inte bara är det där laget.
Givetvis.
Det är ju att man tar ju tre poäng och så när man gör det mot Mjällby igen, man gör det först mot Örebro, tar mot Mjällby igen och sen så åker man och tvålar, eller så åker man hem till Gamla Ullevi och tvålar dit Djurgården.
Och manglar Djurgården.
Ja, precis. Och då fattar det självförtroendelyftet. För det är ju bra fotbollsspelare i grunden som då också får den här kanske den viktigaste egenskapen i fotboll. I självförtroendet.
Vart i Grebbestad var de?
Ja, det är en bra fråga. Bra fråga, men någonstans där Grebbestad, Tanum, någonting där uppe. Det finns ett gräv och det finns nog dokument att plocka fram efter säsongen att man får sätta sig med någon som
var. Man vill ju veta vad det var för catering på det här stället liksom som fick.
Och man vill också veta vad konsumerades det.
Ja, exakt,
drycker tänker jag då. Det måste ju varit en del dryck om man tänker på att luften rensades. För det här är, man ska veta om man tittar på
sena whiskykvällar.
Man ska veta om man tittar på IFK Göteborgs sammansättning att det finns väldigt tydliga hur ska jag säga, olikheter i laget och mellan i både i ålder men också bakgrunder och kanske syn på livet och andra praktiska.
Jag vill härmed också bara konstatera att Allsvenska podden tar avstånd från att man behöver vissa förfriskningar för att kunna utrycka.
Jag nämnde inte vilken typ, jag undrade bara vilken typ av dryck det var.
Det var bara jag som flikade in med whiskykvällar.
Ja. Ja, därför vi bara vill konstatera det. Ja.
Vi friskriver oss från alla typer av rekommendationer.
Man kan rensa luften även utan förfriskningar. Med det sagt.
Overkligt tillägg.
Jag tycker vi, ja, någonstans där det ändå serverades förfriskningar, det var ju på Tunavallen här nyligen i alla fall. Det kan man ju tänka sig i alla fall.
Ja, det gjorde det. Vi fick ju se att Jonas Tern drack champagne och rökte cigarr och allt möjligt.
Exakt. Och det kan man ju unna honom med tanke på att IFK Värnamo ska till Allsvenskan.
Ja, fan vad fint. Finnbedsvallen.
Mm. Alltså det är ju jättefascinerande, måste man ändå säga.
Det är så roligt.
Vad är det? Superettans näst minsta budget och yngsta lag.
Nykomling också och första gången man någonsin är i Allsvenskan.
Ja. Och kombon av Jonas Tern med allt vad det innebär och Robin Astehed som är up and coming tränarnamn med erfarenheter från Malmö FFs ungdomsakademi och FC Köpenhamn. Kommer in i Värnamo.
Oskar Uddenäs, en av lagets stjärnor och supertalang.
Ja. Fantastiskt värvning.
Gammal reject i MFF. Ja. Ansågs inte vara tillräckligt bra.
Jonas Tern säger nu att han kan bli en landslagsspelare bland annat. Och Värnamo har ju, var ju och kollade en match. Det stank ju inte riktigt allsvensk kvalitet.
Mot Vasalund?
Nej, det gjorde det ju inte. Det luktade ju inte allsvenska riktigt om den matchen. Med det sagt, jag har inte sett
doftade dem. Doftade allsvenskan, menar du väl?
Jag sa ju precis det.
Jag ändrade och doftade två olika saker.
Alltså, först sa jag stank också.
Stank.
Ja, det var ännu värre.
Mycket bra.
Men det doftade inte alls svensk spel om Värnamo i den matchen. Men då har man ju inte sett övriga.
Nej.
Så att de har säkert jättebra och det är ju väldigt roligt att få upp dem. Och framförallt som du säger, Tern. Och lyckas Tern senior locka hem Tern junior från IFK Göteborg så vore det ju en väldigt roligt. Jag tror att
de kommer ju bli oense vid ett byte minst en gång.
Ja, definitivt. Men jag tror att han kan få ut Simons, alltså de kvaliteter vi såg i Simon för några år sedan, alltså i Helsingborg och Malmö FF liksom. Ja. Då var han ju en nyckelspelare och en superspelare i allt.
Oavsett kan vi i alla fall konstatera att de har hittat ett recept för vinst.
Mm, det får man säga. Freddy Vinst på högerbacken.
5+, jag hör dig.
Tack.
5+ i liksom skämt och bemärkelse. För mig 1+, för jag hatar sånt.
Är det så?
Ordvitsar, det värsta jag vet. Det är så svagt.
Med en... Ja, det märks att du inte har pratat så länge med mig. För det man får sånt här ibland kul för Fredde Vinst och även Värnamo.
Även utlånad, en till kom jag på här nu. Förlåt Makoto, men jag kom på att även Hugo Andersson är utlånad från Malmö FF också.
Namnet med dig, Hugo.
Vad sa du?
Otroligt svagt spaning.
Ja, jag sa precis Hugo.
Nu stänger vi butiken
Jag tror vi börjar känna att det börjar bli onsdag faktiskt, eller onsdag kväll helt enkelt.
Så är det.
Stort tack Hugo Månsson, stort tack Josip Ladan, stort tack alla lyssnare. Allsvenska podden återkommer självfallet efter nästa omgång och tar tag i allting som har med guldstrid och bottenstrid att göra. Med det sagt, ha det gott till dess.
Stort tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.